Johanna Holmström, hur kommer det sig att du överhuvudtaget tog dig an det här ämnet och att skriva om Själö eller Själarnas ö?
Jag funderar ju på att, helt enkelt på att skriva om galenskap ur ett kvinnligt perspektiv. Jag kände inte till Själö då när jag började fundera på det 2012. Men orsaken till att jag ville skriva om just så här galenskap ur ett kvinnligt perspektiv var för att alla alltid försöker diagnostisera mina karaktärer. Det började från novellerna, att folk var sådär att ja, men den där personen är ju helt tydligt borderline och den där är deprimerad och den här lider nu av liksom, psykos eller. Och jag förstod inte alls vad de menar, för jag tyckte att vanliga människor i krissituationer, och kan du ens börja diagnostisera fiktiva karaktärer, tyckte det var väldigt konstigt att människor hade ett så här behov av att på något sätt ge åt de här personerna en diagnos. Och jag såg inte alls på det på samma sätt, och så tänkte jag att ja, men kanske jag ser på det här med psyke och psykisk ohälsa och hälsa annorlunda än andra på något sätt. Och sen då när jag hade skrivit Asfaltsänglar år 2012 och när jag var färdig, så funderade jag att ja, men vad jag skulle skriva om kvinnor som på riktigt har en diagnos. Att om jag verkar skriva så här naturligt utan att jag ens menar det om psyke på ett annat sätt än andra, så kanske jag liksom då skulle kunna skriva någonting om människor med riktiga diagnoser. Och sen skrev jag in på Google ungefär att kvinnlig mental sjukdomshistoria i Finland, och sitter igenom den här Jutta Albeck-Rens avhandling om kvinnorna på Själö. Och när jag läste den då, så var jag så att ja, men det här, den här platsen och allt det här, det här är liksom, det här är mitt ämne, det här är precis det vad jag tänkte att jag skulle skriva om.
Och tal om det här med att diagnostisera både fiktiva och faktiska personer, så inleder ju du i boken med att konstatera eller dedikera boken till dig som någon gång har undrat om du är galen eller om du håller på att bli det. Du har förmodligen rätt.
Mm. Det är för, alltså vi, när du läser det bara helt fort, så kanske du inte tänker på att det är sådär, att det är väldigt mångtydigt det som det egentligen står där, att det är ju kanske var och en av oss som någon gång har funderat på det. Och att du har ju rätt, så liksom att ja, vad betyder det egentligen? Alltså jag vill liksom ifrågasätta lite det här med den här, det här med diagnostisering, för att vi överdiagnostiserar ju nu. Det är ju helt, det är liksom vår tids grej att allting ska ha en diagnos. Att snart, om du är för lycklig, så är jag säker på att det kommer snart också en diagnos för det. Att man kan inte känna någonting för starkt, utan allt ska vara ganska så här jämnt. Att om man är för glad, så börjar man ju snart undra att vad är det för fel med mig liksom. Att jag på något sätt, vad heter det nu igen, när man har jättehöga kast, manisk depressiv liksom. Att om man ibland är ledsen och ibland är glad, så känns det som något jätteonormalt.
Mm. Du nämnde Jutta Albeck-Rens avhandling Diagnostisering och disciplinering, medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne på Själö hospital 1889-1944. Och i den här din bok Själarnas ö, som ju är en fiktiv berättelse, så finns ju ett antal kvinnliga huvudkaraktärer. Och jag undrar i hur hög grad du har tagit faktiska förlagor till de här kvinnorna i din fiktiva bok.
De är nog ett hopkok av flera olika patientberättelser. Först när jag läste då Juttas avhandling, så tänkte jag att ja, men här har jag ju de här personerna. Att det är ju bara att plocka dem liksom från Juttas text och sen göra dem levande. Att de här berättelserna är ju helt liksom fantastiska redan i sig. Men sen när jag skrev, så började jag tänka att för det första kan jag ju inte göra så här, för det är ju Jutta Albecks text. Liksom, att det här tror jag inte att går egentligen ens att göra. Och för det andra så tycker jag också att det är respektlöst mot de personer som verkligen har funnits. Så jag kunde helt enkelt inte göra det, utan jag måste då börja skapa egna plausibla berättelser. Att det här skulle helt bra ha kunnat vara en person som har levt på riktigt. Och om du hade till exempel Kristina, så hela boken börjar med att hon dränker sina två barn ganska så här impulsivt efter någonting som vi säkert nu skulle kalla för liksom baby blues eller förlossningsdepression, men som då inte hade något namn i slutet av 1800-talet. Och det enda som jag vet om en person som faktiskt fanns där på Själö hospital var en kvinna då som hade dränkt ett av sina barn i ån, just ungefär på det här sättet. Men jag ville inte veta mer om henne. Och sen efter det så hittade jag då på resten om den här personen som är döpt till Kristina. Och samma sak med den här unga Ellie som finns här, Elinor. Så det fanns relativt ung kvinna som hade då rånat men med hjälp av en sax eller en kniv eller hur det nu sen var, och en skollärare då ta in 9 blyertspennor och 100 mark eller hur det nu var, och det där blev också inlåst och hon levde ett vagabondliv, och så det var det enda jag visste om henne då, och sen tog jag då liksom den här, bara en sån här detalj, och sen hittade jag på Elinor. Och den här köterskan Sigrid som jag skriver om, så är nog alltså helt fiktiv den. Hon grundar sig bara på ett enda citat. Jag tror att det var kokerskan som jobbade där. Att hon, någon frågade henne att i en dokumentärfilm att fanns det vänskap mellan patienterna och vårdarna. Hon sa att jo, att med dem som man kunde nå så fanns det nog vänskap, men att de flesta var ju väldigt, väldigt sjuka. Och det var allt jag visste om liksom, Sigrid. Mm.
Du skildrar en tid från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet. Då Kristina, alltså som du nämnde, kommer till Själö och är väldigt sjuk och inbunden. Och hur hon då skapar ett liv, eller får ett liv på Själö som för henne blir den sista anhalten. Och för många av de här kvinnorna så blev ju Själö den sista anhalten. Det var slutpunkten. De kom inte från denna isolerade ö annat än stundvis. För att till exempel tjänstgöra hos folk på Inago och så vidare, eller gå i julkyrkan eller så här. Och som du sa, du skildrar också den här vänskapen mellan de här kvinnorna, som jag upplever att för många var det här sociala sammanhanget och kvinnogemenskapen väldigt viktig och central. En vänskap som kanske inte skulle ha kunnat finnas i den formen i det utanförliggande samhället.
Jo, jag funderar just också på det här, men det här på något sätt typiska berättelsen om mentalsjukhus, att det måste alltid finnas någon man på något sätt, ett sånt till exempel kärleksobjekt. Och så tänkte jag att men hur skulle det vara på Själö? Att det skulle nästan vara omöjligt. Det fanns vissa män på ön, alltså öbor och gårdskarl och så här, men varför skulle det kanske egentligen nödvändigtvis ha varit så att de här kvinnorna som ändå lever så där isolerat tillsammans med andra kvinnor, skulle inte vara mer naturligt om det skulle kunna uppstå vänskap där, eller en kärleksberättelse eller någonting som är väldigt nära och så här. Och det skulle kanske vara egentligen så som det troligen skulle gå till. Och dessutom i den kontexten att om du inte anses vara riktigt normal annars heller, så kanske du, om du liksom har en sån böjelse, så kanske du är mer benägen att bejaka den, eftersom du redan är på något sätt, du är ju redan definierad som annorlunda.
Och jag tänker just på det, att det kan ju också finnas en stor frihet i det att få leva ut sitt annorlunda skap i en trygg miljö, en isolerad miljö där alla så att säga definieras som annorlunda. Man behöver inte upprätthålla eller försöka upprätthålla någon slags så kallad normalitetsfasad.
Mm, ja. Det som jag upplevde också när jag läste just det här Juttas avhandling och de här riktiga berättelserna var att många av de här kvinnorna hade ju blivit utsatta för till exempel blivit sexuellt utnyttjade som små av manliga bekanta, eller blivit våldtagna eller blivit lämnade eller blivit liksom helt enkelt väldigt dåligt behandlade av männen i sitt liv, och då av en följd av det och så här obehandlade trauman, inte fått någon hjälp överhuvudtaget om de har blivit sexuellt utnyttjad, och kommit då till den här ön och äntligen fick på något sätt komma bort från alla män, alltså helt krasst sagt, och vara bara omgiven av kvinnor och inte behöva försöka jobba och kämpa, utan fick äntligen kanske liksom vila ut. Men förstås är ju den negativa sidan sen att du kunde inte få komma bort, liksom att det fanns ingen tillfriskningsprognos på Själö egentligen, eftersom du hade kommit dit från andra sjukhus, mentalsjukhus i Finland, som en obotlig person. Så det var liksom ännu en sista anhalt. Men för många kunde det vara faktiskt en slags ett skyddshem på sätt och vis.
Och det fanns ju också de som så att säga sökte sig dit frivilligt, som till exempel väldigt fattiga kvinnor som inte såg någon annan utväg till ett tryggt liv med hus och hem och mat, som då led sig diagnostiseras som med någon slags mental sjukdom.
Jo, kanske inte direkt i Själö, men just i andra mentalsjukhus så kanske jag hade tänkt att det skulle vara då bara tillfälligt, att de råkar nu inte ha någonstans att gå, alltså fattighuset var fullt, det fanns ingenstans att gå, så du så här, checka in på mentalsjukhus för en tid, kanske du tänkte, men så fick du en diagnos. Och när du väl hade fått en diagnos så var det otroligt svårt att bevisa för någon att du faktiskt var frisk. Och det är liksom problem som de sen hade, att ju mer du försökte bevisa att du var helt normal, desto mer sjuk ansågs du vara. För att du hade liksom ingen sjukdomsinsikt. För att du inte kände dig sjuk. För att du inte var sjuk. Alltså kunde det gå. Och sen kanske du då blev skickad efter några år till Kjellö. Och därifrån, sen var det var slutet. Mm. Där blev du. Mm. Alltså sådana berättelser finns det också. Men det som också Jutta har velat poängtera i sin avhandling är ju det att de flesta som fanns på Kjellö var verkligen i behov av vård. De var väldigt sjuka. Och det fanns ingen annan plats för dem. Att det var inte den där typiska berättelsen att mentalsjukhus är liksom en ond plats och alla är onda runt omkring och vården är onda och vården är ond och där är alla de där stackarna som egentligen är helt friska och bara hålls där. Det är inte riktigt kanske den bilden som jag tycker att skönlitteraturen och fiktionen ofta vill förmedla.
För att skriva den här boken eller under arbetsprocessens gång så har du faktiskt också vistats i olika repriser på Kjellö och upplevt den här isolerade ön. Hur var den erfarenheten?
Ja, för mig var den helt härlig, för jag har själv anknytning till skärgården. Så det var som att jag tycker om liksom öliv. Och så är den som en, liksom, hela ön är som en enda stor trädgård. Och där finns den där härliga liksom, jugendbyggnaden och det är så vackert där. Och det var jättesvårt just också det att jag hade tänkt att när jag åker dit så då vet jag nog vad jag ska göra. Jag ska veta precis vad jag ska skriva. Allting kommer bara att falla på plats. Och jag kommer att känna så stämningen där kommer att vara obehaglig. Jag kommer säkert att ha mardrömmar liksom så här. Jag var nästan rädd för att övernatta där. Jag fick övernatta i en patientcell. För att jag tänkte att jag kommer säkert att höra några hemska ljud. Och kommer att inte kunna sova. Jag sov som en stock. Tre nätter som jag var där, liksom, inte en enda dröm. Jag har säkert aldrig sovit lika bra någonstans som där. Jag kände ingenting annat än att det var jätterofyllt och liksom, det kändes så där som att allting har blivit förlåtet. Liksom, en sån känsla som var så otroligt rofyllt, så här, överdrivet nästan, som ett hån mot mig när jag måste skriva sen. Och där var liksom, Havsforskningsinstitutets sommarskola för Åbo universitet. Finska sidan tror jag. Så där var så här förälskade ungdomar som kanske inte visste så mycket om ens historia. Och det var så helt hopplöst. Att jag tänkte att med det var där, jag kommer aldrig att kunna skriva om det här. Det här blir inte någonting att jag får bara begrava den här idén. Och på ett år efter att jag var där så skulle jag inte skriva någonting alls. För att jag inte visste hur ska jag ta i det. Och sen, det är också en berättelse om en plats där ingenting händer. Alltså om absolut stagnation. Och hur gör du det igen? Hur gör du det till en roman? Det var också, vad finns det för intrig om ingenting liksom rör sig? Så det var också ett problem. Men sen efter det så började det röra på sig efter ett år.
Och här på den här ön då, som sagt, så finns de här kvinnorna och det finns delvis lite intriger mellan de här patienterna och mellan personalen och patienterna. Och så finns det också den här yttre världen som gör sig påmind på olika sätt, bland annat som en ständig frånvaro. Alltså här finns ju dock, till exempel kan släktingar skicka brev och paket till patienterna. Så det finns en sån ständig väntan på kontakt från yttre världen. Och sen då prästen som kommer ibland och läkaren som kommer ibland. Och här finns då till exempel när vi närmar oss eller kommer in på 30-talet så finns här ju sådana här kroppsundersökningar med mer eller mindre uttalade rasbiologiska motiv som du skriver om här. Så att man då mätte kroppsform och kolla precis från topp till tå hur de här kvinnorna såg ut och klassificera dem. Det här stämmer antagligen.
Jo, det gjordes. Det gjordes på alla mentalsjukhus. För man ville hitta där en förklaring liksom, till de här olika sinnessjukdomarna. Det var också då som man började ha sådär att olika slags ansiktstyper, att det fanns brottsliga ansiktstyper och det fanns, att man kunde läsa liksom ur anletsdrag och ur kroppskonstitutionen, att hur långa dina armar och ben var, att hurdan du var, liksom till vilken ras du hörde och var du blandad. Och sen fanns det då olika negativa aspekter. Alltså alla raserna hade ganska klara definitioner att hur deras typiska drag var. Och det värsta var ju då blandningarna mellan till exempel då finskt blod och svenskt blod. Och jag gick igenom en massa gamla finlandssvenska dagstidningar för att se att hur diskuterar man då det, kring den här tiden då mitten av 30-talet när steriliseringslagen trädde i kraft. Och där så var det just en rubrik att det är av ytterst stor vikt att inte den finska och den svenska rasen får blandas, för att det får inte födas en enda dålig finlandssvensk. Så det var ett väldigt sån här, jag hade trott att det var ett folkreningsprojekt som riktade sig på något sätt mot så den finska delen av befolkningen, att den skulle på något sätt bli renare. Men på finlandssvenskt håll så var det nog mest i den egna gruppen att finlandssvenskarna var rädda för den egna rasens utarmning och liksom att blodet skulle bli svagare. Och då kom också folkhälsan med i bilden och de här moderskapsmedaljerna som man delar ut, att kvinnor som födde så mycket barn som möjligt, som alla var då, så här rent finlandssvenska och allt sånt här, som ju var också någonting sen, också någonting positivt, för att det fanns näringslära och mot övervikten av motion och att hålla kroppen frisk och stark och allt sånt här, som ju också var bra. Men samtidigt så fanns det ju ett sånt underliggande motiv som är ju obehagligt.
Skälet var för många av de här kvinnorna var det ändstationen. När de väl hade kommit dit så kom de inte därifrån. De levde och dog där. Men i din bok Själarnas ö så skriver du om Elli som kom till Själö 17 år gammal. Och hon lyckades komma därifrån. Alltså hennes föräldrar lyckades få henne därifrån, även om de hade lyckats få henne intagen ursprungligen också, men de kanske insåg sitt misstag. Men priset hon fick betala för att komma därifrån var att hon steriliserades.
Det hände faktiskt med, jag tror det kanske var en person på Själö eller två, men i Finland i större skala nog, inte alls lika mycket som i Sverige, men i, liksom i tusental, både kvinnor och män. Jag hade trott att jag skulle hitta det där att det skulle vara mest kvinnor, men det var tydligen ganska jämnt kvinnor och män som steriliserades. Ja, Elinors berättelse skiljer sig på det sättet att hon dels att hon lever på 30-talet i skillnad från Kristina som lever slutet av 1800-talet, och Kristina saknar den där familjen som kan kämpa för henne. Hon är en fattigare bondkvinna vars familj har stött bort henne för att hon har två utomäktenskapliga barn. Så hennes berättelse är då en berättelse om att försöka komma till försoning med sig själv mera, medan Elli då är från ett högre samhällsskikt och mycket liksom ändå nästan 50 år senare i tiden, och kan då kämpa för sin egen rätt och har en familj som faktiskt vill ha henne tillbaka. För många av de här kvinnorna så var det så att de ska kunna skickas bort, helt bra, skrivas ut, men ingen ville ha dem. Det fanns ingen, också om det fanns släktingar som skulle, någon skulle måste ta hand om dem och förbinda sig till att liksom köta dem och se till att de klarar sig de första åren, men ingen ville. Men Elinor så hade ändå en familj som kämpade för att få henne fri mot då just priset av en sterilisering. Och jag har två stycken brev som jag då återger av pappan som han har skrivit till medicinalstyrelsen och till läkaren, och de är ganska så där ganska liknande de som faktiskt skrevs på riktigt.
Jag tänker på den tiden då och idag. Då så kanske man var mera benägen att skuffa undan och osynliggöra kvinnor som försågs med någon form av diagnos eller som ansågs ha någon slags sjukdom. Man skuffade undan dem, isolerade dem, de var osynliga för omvärlden. Hur ser du på det här idag när du talar om att vi har allt för lätt nästan idag att diagnostisera människor? Men idag så har man ju öppenvård. Vi har de här kvinnorna och männen, människorna omkring oss idag.
Det finns ju både bra och saker och dåliga saker med att få en diagnos. Alltså dels så kan du, jag har hört det beskrivas som att det är en stor lättnad när du får din diagnos, för att du egentligen förstår att vad som är fel med dig. Men så kan det ju också binda dig till det att du börjar identifiera dig så mycket med din diagnos, och du börjar läsa symptom och du börjar läsa hur du ska vara enligt den här diagnosen, och så börjar du identifiera dig så starkt med det att du inte kommer bort från den, och du kanske liksom förstärker de här dragen som du vet att hör till den här diagnosen, medan du kanske inte skulle förstärka dem om du inte skulle veta. Och samtidigt så att du blir mer och mer som din diagnos, fast du kanske inte egentligen, den kan ju också vara fel. Att det blir på något sätt ett hinder för dig från att leva ditt liv fullt ut. Samtidigt så är det ju, det som jag tycker att är bra är nog att depressioner liksom tas på allvar och behandlas så. Och att folk faktiskt får sjukskriva så här.
När de här kvinnorna fick sin diagnos så var det ju oftast en läkare, oftast en manlig läkare som gav den här diagnosen. Men på plats och ställe på Själarnas ö på Själö så var det ju då kvinnliga vårdare som tog hand om de här patienterna. Hur skulle du säga att förhållande mellan vårdare och patient var? Du har ju en vårdare som är huvudperson här som har sökt sig specifikt till Själö för att jobba och bosätta sig där.
Ja, bland de riktiga vårdarna på Själö så var det så att de var ganska unga då när det begav sig att man skulle ha dem, utbildning och så här. Och de kom och gick ganska, att de bytte väldigt ofta personal. Och jag kan tänka mig att det kan just bero på den här isoleringen. Unga kvinnor kanske vill hitta en man någonstans och det där. Jag vill kanske ha lite nöjen runt omkring sig så att de lämnar ön ganska fort ofta. Men min vårdare Sigrid sa, hon trivs där för att hon vill vara till nytta och hon är också, hennes natur är liksom sån att på något sätt att hon har valt isoleringen själv, så är det ju en helt annan sak än att bli instängd någonstans. Att hon vet att hon har möjlighet att fara bort, med så inträffar det en tragedi i hennes liv som gör att hon sen blir där och hon tänker själv att om det här ska inträffa någon annanstans så kanske hon själv ska kunna vara en av de kvinnorna som vårdades där. Jag tror just att på ett ställe som Själö, eftersom det är så isolerat, så tror jag att vänskapsbanden mellan vissa patienter och vårdare blev starkare, för att också vårdarna bodde på ön och alla var liksom där så nära varandra hela tiden. Och jag vet också att de förde väldigt, väldigt noggrant bok över liksom allting som rörde patienterna, speciellt när vi började närma oss just det här rasbiologins tider, 30-talet, 40-talet. Så då skrev man ner allt, liksom menstruation och hur länge den räckte och varje liten humörsvängning och var det liksom gråtig, klängig, sotta ner sig och rev sönder saker, liksom allting antecknades. Och det var ju ofta då fast i vårdarnas egen bedömning av vad som är normalt och onormalt. Och det tyckte jag också var intressant, liksom att det där fanns liksom överdrivet glad. Att, vad betyder det? Och alla de här, och gråta och liksom, förstås kanske att du gråter, varför skulle du inte gråta om du är där och du är ledsen, du vill bort, och överdriven hemlängtan och överdrivna reaktioner på brev från anhöriga liksom. Så det är allting tolkning, och det tyckte jag var så intressant att hur stor makt de här vårdarna hade över patienternas liv.
Det du skildrar också här är ju att det fanns kvinnor av olika åldrar, om vi tänker Ellie som kom dit som 17-åring och då var Kristina till exempel kvar där och då var hon ju redan en gammal kvinna vid det laget. Så att här finns ju alla olika åldrar också bland de här kvinnorna.
Jag har förstått att den yngsta patienten som någonsin var där var en 8-årig flicka. Hon dog ganska tidigt, alltså hon var inte där så hemskt länge. Men jag ändå var faktiskt där uppemot 60 år till och med. Där fanns till exempel den här patient som heter Amanda som också Katte Kalli har skrivit om, som kom som 26-åring och tror jag dog som 60-åring eller någonting sånt här, och då förändrades mycket under sin tid på ön men aldrig kunde skrivas ut.
Det som du också berättar här om de här kvinnorna, att sen när de var så pass friska så deltog ju de i hushållsarbete och odla trädgården och hjälpte till med praktiska sysslor både på Själö men också sen då hemma hos folk. Och det här antar jag att stämmer överens med verkligheten, att de som var tillräckligt friska kunde åka över med färja och tjänstgöra en tid hos till exempel familjer i behov av lite extra hjälp.
Ja, folk utakkorderades och jag har läst alltså att de användes ganska hårt i hushållsarbete, att det var vissa som när de kom tillbaka så ville de inte. De ville inte göra det med, de ville inte åka tillbaka. De kunde vara över sommaren till exempel utakkorderade hos familjer och sen ville de inte komma tillbaka mer för de var liksom, de var tröttare när de kom tillbaka sen när de hade farit dit. Så de ville hellre stanna då på hospitalet. Och vissa, då när det ännu fanns manliga patienter så en del hade stannat då väldigt, väldigt länge på Nagu hos de här familjerna. Och det var till och med någon som hade blivit friskförklarad och skrivits ut därifrån, men det hörde nog till dem sällsyntare fallen. Men det är också just att det att du arbetar och att du var flitig och du arbetar hårt så var liksom ett tecken på friskhet. Så där har vi ju nästan det där liksom arbeit macht frei tänkande som jag också tyckte att var väldigt så där störande.
Själö som sjukhus, vårdanstalt för mentalpatienter, upphörde i början av 60-talet. Och idag är det ju någonting helt annat, en helt annan verksamhet där.
Ja, nu finns det då Havsforskningsinstitutets utrymme, men då när det stängde 1962 tror jag att det var, så var det ju mer som ett ålderdomshem, alltså det har beskrivits som ett ålderdomshem, och de som hade varit där väldigt, väldigt länge, och de skulle inte alls ha velat flytta bort därifrån. Det var ju deras hem, så att det var, de grät när det stängde och de var väldigt oroliga för att vad ska hända med dem sen. Så att från att ha varit en plats som folk inte ville komma till, så var det, blev det ett ställe som folk inte ville lämna. Och det stängdes ju för att det ansågs vara inhumant att det var så pass långt borta från fastlandet och så pass isolerat. Och de här nya vårdmetoderna som elchockar och sånt hade inte kommit till Själö överhuvudtaget. Och de funderade på att stänga det faktiskt redan för den här, just precis före Åbo brann. Så att branden som på något sätt förändrade Själös roll och historia, så att om Åbo aldrig skulle ha brunnit så skulle Själö hospital ha stängts. Och det skulle aldrig ha funnits, alla de här ödena skulle inte liksom ha funnits där på den platsen. Och Själös saga ska sluta liksom 100 år tidigare än den gjorde.
Det här arbetet med den här boken, du sa att du hade periodvis svårt att skriva den. Vad har det här arbetet gett dig?
Nu kanske nog en förändrad åsikt gällande vården och vårdarna. Att jag hade en ganska stereotyp bild före jag började jobba med det här, om just det här liksom Nurse Ratched från Jökbo, liksom den här onda vårdaren som på något sätt var, förhöll sig som en övermänniska till patienterna. Men de tankarna förändrades under skrivandets gång. Och Sigrid, som jag beskriver, hon är ju väldigt liksom, har en konfliktfylld syn på sig själv och på patienterna och på skillnaden mellan henne och dem. Alltså hon är ung, hon är i samma ålder nästan som en av patienterna, Karin, och de som är i Karins ålder och så här. Hon är väldigt ambivalent till sin egen, att på vilket sätt är hon själv annorlunda än de som är friskast där och så vidare. Och jag ville inte heller, jag tror alltid att vården har varit någonting gott, fast metoderna som har använts har varit brutala och barbariska enligt oss. Men de som har gjort det då har trott på riktigt att det här är det bästa vi kan göra, det här hjälper. Och det kommer alltid ur en vilja att göra någonting gott och ge den bästa vården som finns just då. Och jag undrar vad folk kommer att se på vår öppna vård och vår medicinering och vår diagnostisering om till exempel då jag är 50 år.
Tror du att de kommer att säga att vi gjorde det bästa vi kunde just då och det vi visste?
Ja, det tror jag nog. Jag tror att det kommer att förändras mycket, men jag vet inte hur. Hoppeligen inte mot 30-40-talets tänkande.